Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
Och idag så ska jag prata med tre stycken kollegor, med Emma, Elin och Jessica. Varmt välkomna.
Tack. Tack så mycket.
Och då blir man ju lite nyfiken på vem är Emma, Elin och Jessica. Varför är de här och pratar med mig? Jo, de arbetar ju allihopa på Meja Kvinnohälsa som i år vann Fysioterapeuternas kvalitetspris. Det är ett pris som vi har delat ut sedan 2015 och som går till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Och i år så gick priset till Meja Kvinnohälsa och i motiveringen så står det bland annat att ni genom ert arbete bidrar till en bättre hälso- och sjukvård som utvecklas utifrån patienternas behov. Det står att ni arbetar nyskapande arbetssätt och ni bidrar till ett bättre omhändertagande och en förbättrad vårdkedja som möter behoven i en eftersatt patientgrupp. Meja Kvinnohälsa är en inspiration för hur specialiserad fysioterapi kan samverka med annan specialiserad vård för att skapa modeller för en välfungerande vårdkedja som ger goda resultat för patienterna, stärker patientens egna förmågor och främjar egenmakt. Och det här vill vi gärna prata lite mer med er om idag. Och ni som då är med mig här idag, det är Emma Regberg som är specialistfysioterapeut inom kvinnors hälsa, Elin Eriksson, specialist inom smärta, och Jessica Dean som är specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Emma, du är också den som äger och har startat upp med er kvinnohälsa. Stämmer det här? Känner ni igen er eller är det någonting vi lägger till i de här beskrivningarna?
Ja, det stämmer fint tycker jag.
Mm. Men först och främst, stort grattis till årets kvalitetspris. Jag har läst en del av motiveringen här på det. Men vad tror ni själva är anledningen till att ni fick priset?
Jag tänker att det är för att vi jobbar på ett nytt sätt. Att ha specialister inom olika områden som jobbar tillsammans mot samma patientgrupp. Och det gör ju att vi kan möta patienters behov på bästa sätt. Vi kan också genom det skapa fram liksom nya kurser till både patienter och även kollegor, tänker jag. Och sen, vi har ju alla egna avtal, men vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans. Och vi sätter ju av mycket tid för att se till att vi fortsatt jobbar mot samma mål. Och sen utvärderar vi ju hela tiden vad vi kan förändra och förbättra. Och sen vi samverkar ju med andra mottagningar och professioner utanför MIA. Och för att hjälpa patienterna för att de ska få rätt vård i rätt skede. Så har vi ju sedan tidigare allihopa ett kontaktnät som vi nu alla kan använda oss av.
Men berätta lite mer om Meja Kvinnohälsa. Ni har inte funnits så länge och ändå känns ni redan både välbekanta och väletablerade. Och sen är det ju, när jag berättar om era specialiteter, ni som är med här idag, så vet ju jag att utöver dem så finns det ju på Meja fler specialistfysioterapeuter inom andra områden. Så berätta lite grann, hur har ni tänkt där?
Ja, men för mig så stod ju den här visionen liksom väldigt tydlig och klar redan från början. Och det har jag lutat mig mot och liksom fortsätter luta mig mot tillsammans med de som jobbar på MIA nu. Men faktum var ju också att vår profession var inte riktigt mogen för att öppna en så här stor verksamhet med bara specialistfysioterapeuter inom obstetrik och gynekologi, min specialisering då. Utan jag var tvungen att tänka lite så här kreativt i det. Hur kan vi använda andra specialistkompetenser i arbetet mot den här målgruppen? Och då visste jag ju liksom vissa saker som relaterar väldigt mycket till ämnet. Och det är ju bland annat då Elins och Jessicas kompetenser inom fysisk aktivitet och om smärta och hur man kan rehabilitera vid smärta. Och sen kunde de använda den kompetensen in i liksom nya diagnoser och nya frågeställningar, men ändå stå stadigt och ha en djup liksom förankring i sin tidigare kunskap i hur man kan lägga upp rehabiliteringen. Så att det var liksom nödvändigt att rekrytera olika specialister för att få ihop tillräckligt många. Och jag skulle säga att det har bara varit positivt. Att vi kan lära av varandra och utveckla verksamheten på lite bredare front än vad vi skulle kunna ha gjort om det bara var en och samma inriktning.
Mm. För hur många är ni som arbetar där och vilka andra specialistområden finns det?
Vi är 7 och blir 8 nu alldeles strax. Och vi har en specialist inom äldres hälsa och övriga är inom kvinnors hälsa som är här. Och sen har vi en psykolog som hjälper och stöttar oss lite, men jobbar lite vid sidan av, men ändå finns här och som kan vara en del av verksamheten på olika sätt och vis.
Mm. Du nämnde lite grann att du har visionen klar för dig. Har ni en uttalad vision för er verksamhet och gemensamma liksom, ja, en tanke om hur ni vill fortsätta utvecklas?
Ja, det skulle jag verkligen säga att vi har och som vi sitter och jobbar med ganska mycket. Ibland får vi påminna oss om att vi inte har jobbat tillsammans här så himla länge. Men vi har haft liksom en väldigt tydlig inriktning och utveckling i det här arbetet som vi har fångat här och som man kanske inte alltid jobbar på det sättet i den här typen av kliniker. Att man jobbar i den typen av gemenskap som vi ändå försöker göra. Mm. Så vi har ju regelbundna klinikmöten, vi har haft möten där vi liksom formulerar våra mål, vi jobbar jättemycket med utvärdering. Vi försöker liksom tänka att den här stora visionen och förändringen av kvinnosjukvård och fysioterapi inom kvinnosjukvård, det kräver liksom en extra växel och den försöker vi verkligen lägga in och göra tillsammans.
Mm. Den här frågan som kommer nu har ni inte förberett, men jag tänker jag ställer den ändå. Jag vet också att när ni startade en verksamhet så valde ni att placera den inte i Gamla stan eller på Söder, utan när ni har valt att placera er lite längre ut i Farsta. Hur gick tankarna där?
Det var en lång process att hitta en lokal som passar våra behov och jag tror att jag letade i nästan 2 år och var runt överallt och tittade på lokaler. Och dels har vi ju en hel del krav från regionen med tillgänglighetsaspekter och så. Så vi behövde ha en värd som var villig att liksom möta oss i det och kunna anpassa en lokal. Och det var lättare sagt än gjort faktiskt. Så det var ju en faktor i att här i Farsta så landade vi i en hyresvärd som tog emot oss med öppna armar och verkligen ville göra det bra för oss och ville ha oss här. Men sen fanns det också en aspekt av de här liksom skuggområdena i Region Stockholm där man ser att väldigt mycket vård har flyttat till innerstan och nedmonterats ute i kranskommuner och i förorter. Och vi tänkte att det finns liksom Farsta centrum är lite av en knutpunkt på den här sidan av stan och det går bra förbindelser både från stan men också utifrån och på tvären. Så att vi tyckte att det var en tillgänglighetsfråga och liksom lirade bra med våra värderingar kring en jämlik vård att placera oss här.
Mm. Ja, det är mycket man behöver ta hänsyn till när man startar upp verksamheter. Jag är lite nyfiken också på vad är det som gör att det är viktigt med kliniker som är inriktade bara mot kvinnor? För det är väl bara kvinnor som går hos er? Och någon enstaka barn av manligt kön, tänker jag.
Men dels så tänker vi att det kan krävas en specifik kompetens för besvär som rör kvinnors hälsa. Och den kompetensen kanske inte finns hos fysioterapeuter ute i primärvården. Så av en kompetensaspekt och för att kunna leverera och ge en god och säker vård till de här kvinnorna.
Mm.
Det kan också bidra till en ökad trygghet för kvinnorna. Att de känner att de kommer till en mottagning där det är okej att ställa olika typer av frågor, att man kanske kan få svar på frågor som man har försökt att ställa tidigare i vården. Att det helt enkelt öppnar för ett tillåtande klimat mellan patient och vårdgivare. Man kan också tänka att det är liksom en markering till politiker, till de som beslutar och bestämmer, att hälsa för kvinnor behöver ett särskilt omhändertagande. Och det har ju både Emma och Jessica varit inne på, att vi strävar ju efter en mer jämlik vård, och det här är på något vis vårt bidrag till att ge vård till en grupp som kanske många gånger har fått stå lite i skymundan.
Ja, för det är verkligen ett område där man ser att det har skett förändringar under de, med mitt utifrån perspektiv då, men jag ser ändå att det sker förändringar, att det är en helt annan debatt och det är ett helt annat politiskt intresse när det gäller kvinnors hälsa mot vad det har varit tidigare.
Det ser ju vi också, det märker vi också, både på att patienter vet att den här vården finns och att de kanske har lite mer kunskap än tidigare.
Det vanligaste patienten som ni ser hos er, är det en kvinna som söker i samband med graviditet, eller är det en annan patient?
Det beror nog på lite vem du frågar oss, eller vem av oss du frågar. Jag möter mer ofta yngre patienter som har olika typer av smärttillstånd i underlivet, men såklart också äldre patienter som har haft smärta under stora delar av sitt liv eller fått det i lite äldre ålder. Men frågar du Jessica så tror jag hon kommer svara något annat. Ja.
Ja, men då gör jag det. Vad tänker du, Jessica? Vad är det liksom den vanligaste patienten hos dig?
Jag skulle säga att det är kvinnor som har fött barn och vill tillbaka till fysisk aktivitet eller idrott. Eller att det finns någon typ av bäckenbottendysfunktion, alltså smärta i bäcken, och inte veta hur bör, kan jag träna. Så det är nog de jag träffar som allra mest.
Vad säger du, Emma?
Nej, men jag skulle säga att med min inriktning så möter jag både det Jessica beskriver och det Elin beskriver, och har väl liksom haft ett ganska gynekologiskt och obstetriskt perspektiv på det. Liksom mera olika dysfunktioner som berör organen som bor i bäckenet, och det kan vara både i samband med graviditet och efter förlossning. Jag jobbar ganska mycket med bedömningar av liksom förlossningsskador där det uppstår en dysfunktion eller där man tänker att man inte har en korrekt läkt skada. Och där kommer vi tillbaka till det här med vår samverkan med annan vård, att det är så viktigt att vi har tydliga vårdkedjor och bra samarbeten i vården, för att vissa saker ska landa hos fysioterapeuter och vissa saker ska landa hos gynekologer eller barnmorskor. Så att jag skulle säga att jag möter nog patienter genom hela livet. Och med ganska stor variation.
Nu är jag lite taskig här, för nu kommer det ännu en fråga som jag inte har fått förbereda. Det är bara för att jag får så mycket tankar när ni pratar. Jag tänker lite grann spinna på det som du pratar om, Emma. När är det fysioterapeuten man ska gå till? Vad är det som är liksom vår unika kompetens i detta?
Det som vi ofta får höra från patienthåll är ju att många blir lite överraskade över liksom vårt holistiska arbetssätt, eller liksom vad man ska säga det, att vi jobbar mycket biopsykosocialt och att vi har en bredd i liksom hur vi ser på hela människan och hela kroppen och rörelseförmåga och så vidare. Det tycker jag många patienter kommer med som input, att de tycker att liksom de kanske omprövar sin idé av vad fysioterapi är när de är en del av våran fysioterapi. Och jag tror att vi ibland så kliver vi in lite i liksom barnmorskans liksom ämne och ibland lite i gynekologens ämne, men vi har nog ganska tydliga gränser också för när det inte är vårt uppdrag längre. Och det är väl liksom återkommande i att vi jobbar med kroppen. Alltså att det liksom, vi kan jobba mycket med beteenden och känslor och tankar och erfarenheter genom livet som relaterar till de här funktionerna som vi jobbar med. Men det ska hela tiden finnas en förankring i kroppen. Det är liksom vårt arbetsverktyg, eller vad man ska säga. Och det kan ju vara genom rörelse eller genom kontakt med kroppen eller på många olika sätt.
Mm. Elin och Jessica, tänker ni något, vill ni fylla på?
Nej, jag tyckte du formulerade det väldigt bra.
Ja, jag tänker att man också kan se en fysioterapeut som en sån här person som kan följa patienten lite mer över tid. Att man kanske inte måste ha ett tydligt start och ett avslut. Vi vill ju gärna komma dit någon gång med våra liksom mål och rehabperioder. Men jag tänker som vi jobbar här med mer specialiserad vård så kan vi också bidra i till att här, man kommer hit, man får berätta om sina besvär. Vi kan på något vis förstå vad kan vi göra just nu, vad kan vi inte göra. Vilken typ av vård behöver du först innan du kan komma tillbaka till mig. Att det kan, man kan ha en sån roll som fysioterapeut också. Eller att stötta liksom över tid i en svår sjukdomsperiod. Eller om det är en person med kronisk sjukdom. Att man kan liksom komma tillbaka när man behöver extra mycket stöd. Det tycker jag är fint som fysioterapeut. Att man får vara en sån person i patienternas liv.
Ja, vad fint. Men ni arbetar inom det här som kallas vårdval specialiserad fysioterapi och det är ju ett fenomen som finns i Stockholm. Men berätta lite mer, vad är det för någonting egentligen?
Men som specialiserad fysioterapeut i Region Stockholm så kan man söka ett eget vårdavtal. Och då finns det ju ett antal krav som behöver vara uppfyllda, bland annat det som Emma varit inne på med lokalens tillgänglighet och så vidare. Men man behöver också vara ett antal fysioterapeuter som är samlade på ett och samma ställe. Och så finns det också ett antal fler krav såklart. Och vi har ju valt på MEIA att samla olika specialistkompetenser med ett gemensamt mål och det är att skapa en god hälsa för kvinnor. Det här vårdavtalet ger oss möjlighet att ta emot patienter både enskilt men också i grupp, vilket vi har märkt har varit väldigt verksamt. Gruppen i sig är på något vis rehabiliterande. Man får träffa andra som kan beskriva liknande symptom som man själv har haft under lång tid och kanske inte har pratat om. Så det ser vi som en stor fördel med det här vårdavtalet, att vi har möjlighet att både jobba enskilt men också i grupp. Vi kan också träffa patienter hemma om det skulle krävas eller utomhus i den miljö som patienten liksom vistas i. Som vi ser det så finns det en utvecklingspotential gällande ersättningsmodeller som kan verka för mer samverkan i vården. Samverkan mellan olika vårdgivare men också samverkan mellan olika vårdavtal. Det ser vi som kanske en utmaning men också en stor fördel om det skulle komma beslut som gynnar oss. Det vill säga att skapa en ersättningsmodell för oss som gör att vi blir liksom motiverade till att jobba mer med samverkan. Nu gör vi det, men på bekostnad av liksom andra saker, typ tid. Men kanske också en hel del ekonomi. Och det pratas en hel del kring ersättningsmodellerna, alltså den ekonomiska ersättningsmodellen för oss specialiserade fysioterapeuter här i Region Stockholm. Vårt vårdavtal är, jag vet inte hur gammalt det är nu, men det har reviderats liksom ganska sparsamt med avseende på ersättningar sen starten. Och det skulle vi också vilja att man kanske diskuterar lite mer och pratar om. Det är ju rimligt såklart med någon form av ersättningsrevidering över tid. Men framförallt så behövs det ju till kanske ibland en revidering för att kunna liksom fortsätta motivera specialiserade fysioterapeuter till att vilja fortsätta ta emot de här mer komplexa patienterna som tar lite mer tid i anspråk eller som kräver lite mer av oss. Att det behöver, liksom, behöver få synas även i den ersättningen som vi får. Så i stort så är det ett vårdavtal där vi kan vara ganska kreativa och flexibla, men det finns också begränsningar i vårdavtalet.
Det här vårdavtalet, hur lång tid skrivs det på? Är det liksom
det finns väl egentligen ingen sån regel vad jag vet, utan att det kan sägas upp när som helst. Man får såklart någon viss tidsperiod för uppsägning. Men det är ju så med samtliga vårdavtal i Region Stockholm att de kan revideras fram och tillbaka utan egentligen någon större liksom, framförhållning.
Precis, det löper ju tills vidare hela tiden egentligen tills det finns ett beslut om att revidera det.
Ja, ja. Ja, nej, men det är ju intressant, tänker jag. Självklart är det ju så att sådana här avtal och underlag behöver ju revideras med jämna mellanrum eftersom vården förändras och de behoven som finns förändras. Så det är väl helt rimligt att önska sig en ökad ersättning. För vad jag förstår så har ju ersättningen inte räknats upp sedan 2017-2018. Så det är ju ändå ganska länge sedan och det har ju hänt en hel del i ekonomin generellt om man tänker på inflation och så under de senaste åren. Så det är väl det minsta man skulle kunna begära, tänker jag. Och sen också samverkan, för det är ju en sån sak som verkligen kommer patienten till nytta och patienten till gagn, där man ser att det påverkar både kvalitet och patientsäkerhet. Det är ju helt rimligt. Och likadant, för om jag förstår det rätt, så handlar ju vårdvalsspecialiserad fysioterapi, det är öppen vård, men det handlar ju om att man ska kunna träffa patienter som har en annan komplexitet än om man befinner sig inom primärvårdsrehab till exempel. Och då är det väl också rimligt.
Och de patienterna kräver ju oftast en annan samverkan när det är en komplexitet i besvär och skador, sjukdomar.
Men säger ni att ni får, det är också, jag kan ju säga att vårdvalet kanske är lite underutnyttjat, att det skulle kunna, med ett höjt tak så skulle man kunna använda sig av vårdvalet betydligt mer i Stockholm. Att det finns liksom förutsättningar för fler behandlingar. Men jag är också lite nyfiken på det här med er specialistkunskap. Känner ni att ni får att ni har nytta av den, att ni får använda den fullt ut och att det finns ett värde i att ni är specialister?
Tänker du inom just vårdvalet eller i stort här på Meja?
Nej, men jag tänker väl egentligen utifrån ert arbete på Meja, för jag tror det är lättast att svara på det. Jag tror det är svårt att svara generellt utifrån hur vårdvalet är konstruerat.
Ja, men jag tycker att utifrån så som vår verksamhet bedrivs nu och den samverkan som vi har jobbat fram och de patienter som skickas till oss, så får vi extremt mycket användning av vårt djup i liksom, kompetensen. Och det kommer ju tack vare att vi är specialister. Mm. Både liksom, kliniskt men också akademiskt, att man har ett kritiskt tänkande och hela den biten. Och nu har ju kvinnors hälsa liksom, verkligen en uppsving i stort i samhället men också i professionen. Och det är toppenbra på många, många sätt. Men det är klart att det tar tid att nå liksom en specialiserad kompetens. Och det tror jag många av våra patienter, de har ju valsat runt i kanske primärvården eller på olika enheter. Och kanske träffat en del intresserade liksom, vårdkollegor där ute, men inte riktigt fått de där svaren som Elin också är ute efter när hon liksom beskriver hur vi jobbar här. Att man, här landar de flesta och får svar på sina frågor. Och det visar ju också våra årliga patientenkäter att det liksom är, jag kommer inte ihåg om det var 97% eller 98% av våra patienter tycker att de får svar på sina frågor och svar som de förstår.
Mm.
Och det tror jag verkligen hänger ihop med att vi är specialister som jobbar här.
Ja, intressant. Du var inne lite grann på det innan, Emma, för jag ställde frågan om det. Men ni har ju tydliga tankar om er verksamhet och vad ni vill bidra med. Så man är ju lite nyfiken. Hur tänker ni fortsätta utveckla er verksamhet?
Ja, men vi har ju liksom en värdegrund i att vi vill jobba mot en jämställd och jämlik vård och att vi vill liksom hålla våra patienter i ryggen på något vis. Att vi vill validera våra patienter, för det är ju väldigt många i den här gruppen av kvinnor som inte har upplevt det i tidigare vårdkontakter, tyvärr. Så det är ju liksom ett stort mål som vi har. Och för att nå det så vill vi väl på något sätt fortsätta rikta ljus mot olika eftersatta frågor och ämnen till beslutsfattare och politiker. Det finns ett sådant arbete som sker i kulisserna också här på mottagningen. Och vi inser ju också att vi inte gör det här liksom enskilt. Jag eller Elin eller Jessica eller någon annan kollega kan ju liksom inte få riktigt den impacten, hur bra jobb vi än gör med våra enskilda patienter, så tar det ju liksom slut där. Men det är därför vi tänker att den här utbildningsdelen är så viktig för oss, att som specialister så har vi, eller känner vi, ett ansvar att liksom hjälpa till att kompetensutveckla och försörja våran profession, men också andra professioner.
Mm.
Och då tänker vi att när vi jobbar med liksom handledning och utbildning och kurser, då skapar vi liksom snöbollseffekter, att vi hjälper en kollega att fördjupa sin kompetens och då kan den kollegan i sin tur hjälpa fler patienter. Och så fortsätter det så att sprida sig också över landet, så att det här inte bara blir liksom Stockholmsbaserad vård. Så på något sätt, både ju fler patienter vi kan ta hand om här, att vi kan jobba smart och resurseffektivt, och det här som Elin också är inne på med att vi kan jobba med mycket gruppinterventioner och mycket patientutbildning. Det skapar också snöbollseffekter bland kvinnor som berättar för sina vänner och bekanta om liksom den hjälp som de får. Och då tror jag att vi motar liksom traditionstyngd och stigmatisering, och det är väldigt viktig del i det här ämnet. Så på något sätt att vi hela tiden rekryterar in liksom fler patienter, och vi rekryterar in fler kollegor som kan hjälpa dessa patienter in i ämnet i stort, men förhoppningsvis kanske också in i nejet på sikt. Att det finns en utveckling och att vi ser ju att det behövs fler mottagningar.
Mm. Ja. Nu vet jag inte om jag hänger kvar på specialistfrågan, men man är också, det är, att bli specialist finns ju ett stort intresse bland våra kollegor. Det är många som vill bli, och det är många som vill bli inom olika områden. Vi har det ser ojämlikt ut över landet, där vi har störst andel specialister i Stockholm, och det är ju för att den här konstruktionen vårdval specialiserad fysioterapi finns där. Men det ser också ganska ojämnt ut om man tittar mellan olika områden som man kan bli specialist, för man kan ju bli specialist inom 17 olika områden, tror jag det är, 16, 17. Och, men där finns också en ojämlikhet mellan vilka områden vi hittar de flesta av våra specialister. Så det här är det är lite svårt med jämlikheten och tillgång till specialister och sådär, och det ser olika ut över landet. Men om vi fokuserar nu på kvinnors hälsa då, vilka råd vill ni ge till kollegor som vill arbeta eller utbilda sig som specialister inom det området?
Alltså, man kan ju rikta in sitt arbete mot kvinnors hälsa oavsett liksom vilken nuvarande inriktning man har. Mm. Men man behöver väldigt aktivt då leta upp den här kunskapen. Både genom kurser och uppdatera sig inom den senaste forskningen. Auskultera hos de som jobbar inom området. Och då är det inte bara fysioterapeuter utan även andra, gynekologer, barnmorskor och så vidare. Om jag utgår från mig själv så där, när jag började på MIA så insåg jag ju att jag behövde fördjupa mig ännu mer inom området, eftersom att när man då börjar jobba inom det här så kommer ju fler frågor. Det kommer andra besvär som patienter kanske inte tidigare skulle ha tagit upp. Och som jag då kanske inte tidigare heller har direkt frågat om så. Så att man får ju läsa på en hel del och vara lite ödmjuk, skulle jag säga.
Mm.
Just för att på grundutbildningen så är det ju väldigt sparsamt inom det här området, skulle jag säga. Så jag och många av mina kollegor har ju gått andra kurser, liksom även jag har gått kurser utanför Sverige där man kanske ligger lite före eller man ligger lite före i många andra länder inom kvinnors hälsa.
Mm.
Och försöker liksom verkligen hålla mig uppdaterad inom den senaste forskningen. Men sen också ju fler patienter man träffar, desto mer lär man sig ju liksom. Och deras behov och besvär styr ju också vad man ja, men, lär sig mer om och läser in sig på och så vidare.
Mm. Mm. Vilka länder är det som ligger före?
Nej, men bara England, Irland, USA. Alltså, mm. Många har ju ett helt annat sätt om vi tänker efter förlossning. Att där får man liksom 10 besök hos fysioterapeuten efter. Mm. Man följer den här kvinnan på ett annat sätt än vad vi gör här.
Ja, ja. Mm. Och tittar man på de här graviditetsrapporterna, eller graviditetsrapporterna är det väl som SKR gör. Där ser man ju ofta, det som kvinnorna brukar vara mest kritiska till är just efter förloppet, det som händer efter förlossningen. Mm. Så att det,
ja,
det finns ju ett samband där, tänker jag.
Ja.
Mm. Men ni jobbar ju också som företagare. Så, och det finns många kollegor som vill arbeta som företagare. Vilka råd vill ni ge till kollegor som är intresserade av att börja arbeta som företagare?
Nej, men jag tycker det finns jättemånga fördelar att jobba så som vi gör i liksom egen regi. Och det är väl kanske framförallt att vi kan jobba väldigt kreativt, att vi har en snabb väg till beslut och att det är liksom mycket som händer på kort tid. Och man känner, det är också motiverande i sig, att man känner att man kommer framåt på det man gör. Så här på Meja har vi ju tack vare den arbetsformen också kunnat genomföra väldigt mycket nya idéer sedan starten.
Mm.
Sen tror jag många företagare jobbar mer än vad man gör som anställd. Alltså arbetet tar ju på något sätt andra former och det förläggs lite på andra tider och gränser mellan jobb och fritid suddas ut. Och så är det ju, tänker jag, för alla egenföretagare, inte bara fysioterapeuter.
Nej.
Och där behöver man ju liksom hitta ett arbetssätt som är hållbart och som funkar för en själv. Men jag skulle säga att de stora fördelarna är ju mycket frihet, mycket variation. Att man kanske blir av med lite trygghet och rutiner, men att man kan skapa sig det på egen hand. Och det tror jag är viktigt att man gör, alltså så som vi gör här tillsammans. Att vi liksom avsätter tid för möten och att vi ändå försöker, även om alla springer på i sina egna liksom, dagar, så försöker vi ändå samlas regelbundet. Mm. Det tror jag är viktigt. Att man stöttar varandra, att man inte känner sig allt för ensam som egenföretagare. Så det tänker jag, att man har liksom kollegor även fast man är egen och att man skapar sig ett nätverk eller ett stöd på olika sätt och vis. Det skulle vara mitt råd. För jag vet att det är många fysioterapeuter där ute som vill jobba med kvinnors hälsa och som känner sig ganska ensamma för att det fortfarande inte är det vanligaste ämnet att jobba inom. Och det gäller väl egentligen oavsett om man är anställd eller egen, men blir ju ännu mer ensamt för många när man dessutom ska driva eget företag.
Mm.
Sen tänker jag att man behöver också som egen företagare inte bli blind för liksom, det är inte bara ekonomi som räknas, att man inte gör avkall på kvalitet och att man också gör allt det här jobbet i kulisserna som inte är det ersatta jobbet. Det som vi är inne på med våran modell, att vi har egentligen bara ersättning för när vi har patienten framför oss och att man inte bara räknar på det i sitt företagande utan också tar lite höjd för allting runt omkring, all administration och alla möten och så vidare.
Mm.
Så att man får liksom på något sätt räkna realistiskt i sitt företag.
Mm.
Och kanske jobba smartare, alltså hitta mer resurseffektiva sätt för att hålla då också.
Ja, klokt. Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Och den sista frågan som jag brukar ställa, då ska ni få välja vilken minister ni vill vara. Socialminister eller sjukvårdsminister. Och man får vara det för några dagar. Det är ganska autokratiskt, lite diktatoriskt sådär. Man behöver inte bry sig så mycket om oppositionen utan inte heller riksdagen, utan man kan liksom fatta vilka beslut man vill. Och vilka beslut tycker ni behöver fattas för att Sveriges kvinnor ska få god tillgång till fysioterapi oavsett hur gamla de är eller var i landet som de bor?
Ja, men jag väljer ju nu då att bli sjukvårdsminister och då bestämmer jag mig för en vårdreform där det blir ett tydligt vårdprogram med tydliga vårdkedjor och modeller för samverkan och också en tydlighet gentemot patienterna var och när de ska söka fysioterapeutisk vård. Och det är ju också egentligen det man jobbar med just nu. Det här, tänker på Socialstyrelsens förslag till nationell förlossningsplan som kom i januari.
Mm.
Så där skulle jag vilja liksom att sjukvården ser till inte bara graviditet och postpartumperioden och eftervården utan liksom kvinnors hälsa genom hela livet, genom hela livsspannet. Så att vi liksom breddar perspektivet lite på vad vi tänker när vi pratar om kvinnors hälsa. Det är både reproduktiv hälsa och sexuell hälsa. Och jag tror att man kan luta sig en del mot den rapporten som kom 2022 om arbetet med vulvodyni från Socialstyrelsen, där vi upplever att det har hänt väldigt mycket positivt sedan den kom. Så en liknande liksom kartläggning och tydlighet i omhändertagandet av de här patienterna. Och sen såklart också på något sätt så behövs ju finansiering och medel. Så jag skulle putta lite pengar till fysioterapin i det här ämnet. Alltså avsätta och öronmärka en ekonomi för att fler patienter ska få tillgång till fysioterapi. Jag tror som det är just nu så har man konstaterat att fysioterapeuter behövs i någon slags multidisciplinärt omhändertagande av kvinnor. Och man efterlyser väldigt mycket fysioterapeutiska insatser. Men det finns egentligen inte en nationell plan för hur det här behovet ska tillgodoses. Alltså vilka fysioterapeuter? För precis som vi säger, de grundutbildade kollegorna har ju inte med sig någon kunskap. Och det blir ett väldigt liksom, eget ansvar och drivet ur liksom, individen att kompetensutvecklas, att möta det här behovet. Och där skulle jag vilja se en annan ekonomi, lite som man har gjort med förlossningsvården. Att man har satsat medel på att stärka. Och det skulle jag vilja ha även för fysioterapeuter. Att det fanns en ersättning helt enkelt för hur vi kompetensförsörjer så att vi blir tillräckligt många och så att vi finns där ute för kvinnor genom hela livet.
Ja, men det var väl ett superbra beslut. Det ska bli spännande att se vad det arbetet kommer att leda till. Tack så hemskt mycket Emma, Jessica och Elin för ett spännande samtal.
Tack snälla, jättemycket.
En podd i rörelse presenterades av Fysioterapeuterna.